1-2-1-2. Vad åt du till frukost idag?
Jag åt yoghurt med flingor i och svart vinbärssylt.
Hur skulle den meningen bli på latin?
Non possum dicere in latine. Edi yoghurtum nescio quomodo dicimus panem non possum.
Hur ofta försöker folk få dig att tala latin så där lite bara i slängen?
Att säga några ord går normalt ganska naturligt, men det blir inte ett ordentligt samtal. Säg någonting, det går bra. Det här när folk frågar, kan du säga, översätta från latin till svenska eller svenska till latin, just precis tre lösryckta ord. Det är fruktansvärt svårt. Och låter alltså som om man inte behärskar sitt ämne överhuvudtaget. För att lösryckta ord går nästan aldrig. Och sen är det så stor skillnad mellan den antika kulturen som nu är det latin som jag mest har sysslat med och dagens värld, att vi har helt enkelt inte samma begrepp. Begreppen motsvarar inte. Men när man får liksom ett par stycken ord som ska översättas så blir också duktiga latinister och ännu mer jag förstås ställda.
När jag tänker tillbaka på min egen skolgång och när man började lära sig främmande språk, så det första man ville lära sig var just kanske lite såna fräcka ord och lite praktiska meningar. När eleverna i Norsen kommer till sin första timme i latin, sin första lektion i latin, vad är det de vill lära sig då?
Jag försöker fråga dem varför de är där, och det blir ofta ett ganska oklart samtal, och sen är det nog tyvärr jag som leder det mera in på kulturfrågor, vad latinet har betytt och så vidare, så kommer vi så småningom fram till vissa saker. I den bok vi nu använder finns det några fraser och jag lär ju nog ut, men vi använder inte latinet som kommunikationsmedel på timmarna. Jag har elever som säger att jag aldrig har förklarat för dem vad jag heter, Pelle heter på latin. Det har jag nog gjort, men jag har inte kommit ihåg det. Och hurdant vidare är det och så vidare. Nu kan vi säga sånt. Och som sagt, man hittar vissa saker i boken om man bryr sig om att söka det. Sen har jag ibland använt så kallade fula uttryck på latin, svordomar, dra åt fanders, som nog egentligen är lite fulare och motsvarande saker. Och det tycker de om, men att det är ju förstås det där att sen springer de omkring och säger det åt människor som inte vet vad de säger och säger att det här betyder alltså du är söt. Och så betyder det något annat. Så det är ju inte egentligen heller det jag vill göra.
Du har 30 år, vi har 30 år undervisa i bland annat latin och också franska vid Norsen. Hur bygger du upp en lektion i latin? Hur ser en timme med Robert Luther ut?
Det beror ju helt och hållet på. Grundmodellen är så gott som likadan. Vi tittar på texter och översätter. Har vi övningar så gör vi övningar. Så försöker jag ta upp grammatik och förklara. Sen pratar vi om kulturbakgrunden som hänger ihop med väldigt ofta vad det finns för begrepp och kultursaker i det där sammanhanget. Ingen lektion är den andra lik, för det beror alltid på eleverna. Jag kanske planerar för mycket, men för lite tvärtom, men oberoende av hur man planerar så går det ändå alltid annorlunda på grund av eleverna, för det kommer frågor, åsikter, diskussioner som gör att de blir helt annorlunda än vad jag har trott.
Vad kommer du att sakna från? Du ska gå i pension nu till sommaren. Vad kommer du att sakna från att undervisa latin i Norsen?
Jag kommer att sakna hela skolan som jag har älskat, mina kollegor, men naturligtvis är det eleverna jag kommer att sakna alldeles fruktansvärt. Och kontakten, den dagliga kontakten med elever, kommer att bli ett mycket stort hål. Men någon gång ska det komma, jag anser att det här är rätt skede.
Här känner jag att vi lite börjar komma in på en fråga som vi lite avhandlar per telefon här inför den här intervjun. Jag tänkte ställa den nu på band också. Vilken är den praktiska nyttan av att lära sig latin i dagens värld, i dagens Finland?
Det mest praktiska är ju just precis det att du känner igen ord och uttryck som finns i så gott som alla moderna europeiska språk. Och så vitt jag förstår också nog till och med utanför Europa är ganska många. Så att man får en liksom grund. Och sen det här sättet att tänka hur du tolkar ett språk som är främmande, där du hittar liksom strukturerna och förstår hur det är uppbyggt. Men sen påstår jag att det alltså inte är en sån här praktisk nytta, utan det är det att du förstår sammanhang. Du kan lära dig en massa saker utantill med latine, och det, de diskussioner vi för i bästa fall i samband med latine hjälper dig att se sammanhang och förstå varför saker och ting är så som de är, tycker jag.
Du har undervisat, om jag förstått det rätt, om jag har räknat åren rätt, så har du undervisat i latin vid Norsen i över 30 år. Och det började småningom vara dags att gå i pension då i samband med sommaren och sommarlovet. Hur kom du in på den här banan?
Latinlärande, undervisningen, lärarbanan är alltså en senare del. Egentligen, en bakgrund är faktiskt den att väldigt många i min familj, när man går bakåt, har läst åtminstone kort latin i skolan och avlagt på exen vid universitetet. Och en del har läst faktiskt lite mer latin. Men vad det sen berodde på, så läste jag allt jag kom åt om antikens mytologi och historia som alldeles ung pojke medan jag gick i folkskola. Sen hade jag en 2 år äldre bror som hade börjat latin och syssla med latin innan jag kom till Norsen. Så att det fanns alltså inget alternativ för mig. Det var alldeles självklart att jag skulle läsa latin i skolan. Så med ganska mycket lock och pock fick min lärare, världens bästa latinlärare Åke Grundström, mig att börja läsa grekiska i gymnasieåren. Egentligen studerade jag för att jag var intresserad, i hopp om att sen någonstans kunna göra någonting. Och jag hade nog en dröm att det skulle kunna bli en universitetsbana, men det blev det alltså aldrig. Och sen gick det så fruktansvärt illa att den som skötte latinundervisningen i Norsen dog mitt under en sommar, och det behövdes få en lärare som kunde hoppa in snabbt. Och på den vägen är jag fortfarande.
Vad händer med latinen vid Norsen nu när du går i pension?
Det får vi se. Så länge det finns elever som väljer latin, så är jag absolut bergsäker på att man kommer att hitta en lärare som sköter det.
Kommer du så på raka om att tänka på någon av dina gamla elever som skulle kunna ta över till exempel?
Tyvärr inte. Jag har haft flera stycken som jag har utsett i mina efterträdare, men de har till min stora sorg valt annorlunda. Jag har haft några som har börjat studera, men att de har andra karriärer, det kommer inte på fråga. Det skulle ha funnits definitivt resurser, men att av någon anledning har de inte valt den banan.
Är det uppgiftsbok och läsebok?
Jag tog faktiskt bara fram textboken. Den här har en skild uppgiftsbok. Jag har alltså haft ganska många böcker i latin under den tid jag har undervisat sedan 1985. De andra har alla haft tonvikten på antiken. Den som jag använde nu senast i relativt många år följde alltså en fiktiv familj i antikens Rom, cirka 100 efter Kristus. Med bevingade ord och motsvarande uttryck så kom den långa, långa, långa latiniteten efter antiken med i bilden. Men det hade alltså tonvikten på det antika. Men den här dagens i medias res vill gå från antiken till våra dagar. Så att den första text som eleverna stöter på är en medeltida, vad man kan kalla uppvisa, en av de kändaste medeltida under de så kallade Carmina Burana. Och den går till försöka skapa latin i våra dagar hela tiden. Så det kommer både antiken och allt som har skrivits på latin. Små snuttar av det. Vilket gör boken relativt svår, därför att den här kulturbakgrunden hela tiden växlar. Lite sätt att använda latin, men framförallt vad man hänvisar till blir olika. Där kommer kristendomen in, där kommer väldigt många olika saker som gör att man måste förklara. Det gör att den har kortare snuttar.
Det här leder mig till en sån här fråga som jag funderar ganska mycket på ända sedan min egen studietid. Hur vet vi hur man uttalar latinet?
Det vet vi inte. Och jag har inte bedrivit väldigt mycket kontakter med latinister runt i världen. Jag träffade några italienare. Det här var en stor kongress i Finland, men den deltog jag inte i. Där det gjordes ett tv-program, och det var väldigt roligt att höra att när en svenskspråkig person talar, alltså en person från Sverige, talar latin, så visste man omedelbart att det var en svensk. När en slavist talar latin, så förstod man omedelbart att det fanns en slavisk bakgrund. Vi uttalar alla så att det är påverkat av vårt eget modersmål. Jag har alltid sagt att det skulle vara jättespännande att höra hur asiater talar latin, men att det har jag inte mig vetligen någonsin hört hur det låter. Amerikanerna talar latin så att man omedelbart hör att det är amerikaner som talar. I Finland är de finskspråkiga övertygade om att de har hela lösningen till hur det låter, och att det låter som när man talar finska, vokaluttal och så vidare. Men, och därför så tror jag faktiskt att det finska uttalet är lätt begripligt för väldigt många andra. Vi kan se av det hur människor har skrivit fel när de har skrivit texter. Om de blandar mellan två ljud, det som borde stavas på ett visst sätt stavas på ett annat sätt, så är det tecken på att de ljuden har uttalats lika. Och sen mest är det ju genom att man räknar ut utgående från hur orden har utvecklats i de romanska språken. Genom att det heter så här i våra dagar på spanska, italienska, franska, så tippar man att det har låtit så här under antiken. Men 100% säkerhet har vi enligt min uppfattning inte.
Men om vi tar till exempel här då, in medias res, den här läroboken. Här finns då Ur Carmina Burana, Bibit Hera. Hur skulle du recitera den här första versen?
No, det är jättesvårt, därför att jag håller fast vid mitt klassiska uttal. Bibit Hera, Bibit Herus, Bibit Miles, Bibit Klerus, Bibit Ille, Bibit Illa, Bibit Servus, Cum Ankillaa. Men hör ni den sjungen, så är det här Bibit, korta ina som jag uttalar, blir långa Bibit, Hera blir troligen Hera. Det här är alltså en medeltida text, där var reglerna för vokallängderna inte alls strikta på samma sätt som de var under antiken. Så det som jag uttalar som kort uttalar som långt, och så blir det andra ord och ljud också som troligen uttalades annorlunda än under antiken. Så att där säger jag förstås åt eleverna hela tiden att det här lät annorlunda under medeltiden. Men jag rekommenderar det klassiska. Cum ankillaa har antagligen varit cum ansilla, ansilla, ansilla med korta på slutet. Men framförallt det här C har inte uttalats som ett K. Så att det, dels vet vi inte bergsäkert hur det lät, men dels så lät det olika under olika tider och i olika trakter. Alltså under antiken fanns det något sådant här fast system, fast det säkert fanns skillnader där också. Men efter det så skilde det sig så att man uttalade på ett sätt i Tyskland och på ett sätt i Frankrike och på ett sätt i England. Men inte längre så som det uttalades under antiken.
Jag måste ju bara fråga, ännu en sista fråga. Det finns ju en annan Luther som har kämpat väldigt mycket med latinet i tiden. Jag tänker på Martin Luther. Hur är det med släktskapet där?
Vi säger att han var på en sidolinje. Vi vet alltså inte. Det vi vet med bergsäkerhet är att vi inte härstammar från honom. Det är faktiskt så att vi hittar våra anfäder ungefär samtidigt med Martins far eller Martins farfar. Och vet alltså att det inte är våra anfäder. Men sen vet vi inte om det finns Det fanns lutlar på en gång som kände varandra, men om de var släktingar, om de var släkt med varandra, om de bara bar samma namn, det vet vi inte. Det kan vi inte säga.
Hur ofta får du den här frågan?
Nå, inte så väldigt ofta. Det där, du är så artig och vänlig så du frågar efter Martin. Den så att säga släktens stora kändis är ju Martin Luther King. Och det gör mig alltid väldigt, väldigt sårad. Inte av någon annan anledning än därför att folk inte förstår att han faktiskt hette King. Och inte alls var en Luther, utan Luther är ett förnamn i hans fall. Alla Ted är insläkt med dig.